Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Såklart väldigt glädjande. Det är ju, och framförallt så är det en seger för demokratin och för yttrandefriheten, tänker jag.
Att bli utsatt för ett karaktärsmord på det sätt som mina klienter har utsatts för, det är ju naturligtvis inte en behaglig upplevelse.
What is truly Scandinavian? Absolutely nothing.
Det här är ju personer som kan utgöra ett säkerhetshot för Sverige eller krigsförbrytare.
Sedan väljer en av killarna att urinera på mig och filma detta.
För mig personligen så är det klart att det blir svårare när jag känner att jag och partiet börjar gå lite skilda vägar i ett antal frågor.
Göteborgs politiken friades. Det var inte grovt förtal att kalla muslimska aktivister för extrema röster. SAS-reklamen som fick många att gå i taket. Vad var det som hände egentligen? Har Sverige blivit en fristad för krigsförbrytare och potentiella terrorister? Dessutom om ungdomsrånen allt mer brutala och sverigedemokraten Paula Bielers beslut att lämna riksdagen på studs. Välkommen till veckopanelen med Torbjörn Elensky, Stefan Krakowski och Sabina Edelman. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna alla tre. Två av er har varit med förr, men Sabina Edelman är debutant. Civilingenjör, medlem i Miljöpartiet, har arbetat i kommunpolitiken i Stockholm inom stadsbyggnad och miljö. Vad finns det mer att säga om dig?
Ja, det är en kanotist kanske kan lägga till där. Då.
Kanotist också? Ja. Är det en stor del av din verksamhet och ditt liv?
Nej, det är det inte.
Nej. Och konst och arkitektur bryr du dig om, vet jag.
Ja.
Mycket välkommen, Sabina.
Tack.
Stefan Krakowski är överläkare och psykiater och författare. Och Torbjörn Elensky är också författare och skribent. Ni är alla mycket välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
Tack.
Vi börjar med en oroande trend i Sverige. Fler och fler ungdomar rånar och rånas. Och vi hör oftare än förr om fruktansvärd brutalitet och en vilja att förnedra rånoffren. I Rapport och Aktuellt i veckan berättade 18-årige Liam om vad han hade varit med om.
Bakom den här kyrkan blir jag först misshandlad och får främst slag i bakhuvudet och min rygg. Sedan väljer en av killarna att urinera på mig och filma detta. Medan de säger saker som jävla sven, mamma knullare, horunge.
Att tonåriga killar på glid kan begå mycket obehagliga brott är kanske inget nytt, men när man får höra om det som 18-årige Liam blev utsatt för i slutet av förra året, då väcker det mer och mer chockartad uppmärksamhet. Och även om medierna har för vana att sortera ut eller sortera fram det allra värsta som finns, så verkar det inte som om det här är en enstaka händelse. Vad säger ni i panelen? Torbjörn Elensky.
Jag säger att det verkar vara en väldigt speciell och fruktansvärd faktiskt typ av brottslighet. Det är ju i själva verket frågan om en sorts hatbrott, verkar det som. Även om det väl inte rubriceras som det, så vitt jag vet i alla fall. Frågan är ju då var inspirationen till det här kommer. Om man kallar någon jävla svenne, då är det uppenbarligen ett väldigt djupt aggressivt förakt som ligger bakom det. Liksom, om man urinerar på någon dessutom, jag menar, det är ju
yttersta.
Och filmar, absolut. Det är yttersta formen av förnedring verkligen. Sånt som folk gör i krigszoner, skulle jag säga.
Sabina Edelman?
Ja, det är förstås en vidrig företeelse. Och sen som du säger så har det väl alltid varit hemska och ja, en väldigt hemsk brottslighet bland unga killar på glid. Jag är liksom lite tveksam till det här förråandet. Liksom. Jag är inte säker på att det stämmer eller finns eller går att bevisa. Det, den rapporteringen som har varit är liksom, ja, den är lite svår att... jag tycker man ska vara lite källkritisk ändå. När det...
Vad är det som du kanske inte är säker på att det stämmer?
Nej, men att det har blivit råare.
Ja, det allmänna menar du?
Ja. Sen såklart, Liams enskilda erfarenhet är ingenting jag ifrågasätter. Men den här bilden av... Det var väl en artikel där med två poliser som menar att det har blivit råare. Det är det de ser i sin vardag. Och sen så är det liksom ingen uppföljning på det. Utan det är bara så här, ja, det här är två polisers verklighet. Då är det allas våra verklighet.
Fast jag tror nog att det finns anledning att ta det på största allvar. Så måste man naturligtvis vara källkritisk alltid. Jag har en god vän som har en 15-årig son som bor på Östra Söder. Hon har berättat för mig att han då i sin tur, där, anekdotiskt också förstås, berättat för henne exakt hur man kan röra sig i stadsdelen. På Södermalm, obs, en privilegierad stadsdel, fortfarande mer än någonsin kanske för henne. Och vilka typer av gäng, alltså vilken etnisk sammansättning på gäng som är brutalast och farligast enligt honom och som man bara springer ifrån ifall man ser.
Mm.
Så att jag tror inte att det här är bra mycket mer än några enstaka grejer verkar det som.
Stefan Krakowski, vad är din reaktion?
Det är ingen tvekan om att det är en rånvåg. Jag skrev precis en krönika om det för några dagar sedan. 100% ökning under de senaste 4 åren. Och 2 stycken fall i min närhet har blivit drabbade, tonårspojkar. Och det är förstahandsinformation till och med. Det finns en råhet och en empatilöshet som vi inte har sett tidigare i Sverige. Och det är polisuppgifter, men det är också andra uppgifter som har nått mig. Och det här är ytterst allvarligt och det finns naturligtvis anledning till att det har blivit på det här viset. Men att vi nu upplever någonting som inte har funnits tidigare i Sverige, det är helt uppenbart. Och att relativisera det som vissa gör och som jag tar upp i den här krönikan också, det är väl, tror jag, djupt olyckligt, för att det förhindrar åtgärder från politiskt håll och har varit ganska förlamande hittills, just därför att man har velat bortse från det. Man har inte velat ta in fakta helt enkelt, och nu står vi här där vi står, och det gäller ju annat också i samhället.
Sabina?
Ja, alltså, jag menar inte att relativisera det, men jag skulle ändå, och jag håller med om att det behövs åtgärder om det är så att det är ett problem, men det behövs i så fall siffror på det och inte enstaka händelser.
Att bli rånad är nog alltid fruktansvärt. Mm. Den här otroliga förnedringen när det går över gränser, så är väl sannolikt att de kanske aldrig riktigt blir sig själva igen, de rånoffren.
Mm.
Men någonting man kan studsa på i det här fallet och liknande är att när man talar med officiella företrädare och forskare och poliser och kriminologer, så är det ingen som har en riktigt bra förklaring till den här utvecklingen. Varför, om det nu är ett förråande, vilket ju är i alla fall en vanlig inställning?
Jag tror att det blir så här att, jag tror inte att det blir så här därför att vi har för låga skatter eller vi har sänkt skatterna för mycket, som vår statsminister säger. Utan jag tror att alla mer eller mindre inser att vi har ett problem i Sverige sedan lång tid, att vi under väldigt kort tid har tagit emot väldigt många nyanlända i Sverige, och att vi har ett problem idag där allt fler pojkar går ut utan gymnasiebehörighet. Vi har inte kapacitet att erbjuda alla den samhällsservice som alla har rätt att få som kommer till Sverige, oavsett om man är född här eller inte. Och en konsekvens blir att väldigt många familjer blir dysfunktionella, och att en ung man som går ut skolan utan vettiga betyg, kanske inte lär sig svenska ordentligt, inte kommer in på arbetsmarknaden och är tämligen isolerad, och dessutom växer upp i en miljö med vissa specifika normer och värderingar.
Du kopplar det här till migrationen, helt enkelt.
Ja, självklart. Och det gör naturligtvis att det gror ett hat, en bitterhet, en ilska mot omgivningen som tar sig ibland sådana här uttryck.
Vad säger ni om Stefans förklaring?
Ogrundat?
Nej, jag tror att det ligger någonting i det. Men jag tror att vi har underskattat mycket hur allvarligt, så att säga, det sociala trycket nedåt är i redan utsatta områden när det kommer väldigt mycket folk. Nu handlar det också om väldigt många oregistrerade, papperslösa. Liksom. Det är problematiskt. Sen vill jag säga, när det gäller ungdomar av det här slaget som jag har viss erfarenhet av också, att jag menar att det är ett stort problem med föräldrar som inte lär sig svenska. Att barnen blir kontaktpersoner gentemot skolan där de själv går, myndigheter, sjukvård och så vidare. Och att föräldrarna kan behöva tolka så efter många år. Det är mycket viktigt för att barnen ska komma in, att också föräldrarna verkligen kommer in. Och språket är det avgörande.
Man ska komma ihåg att det faktum att vi har ett unikt mansöverskott idag i Sverige som vi inte upplevt tidigare i sig utgör en risk både för politisk extremism men också för kriminalitet och våld. Det är ganska välbelagt. Mm.
Samina?
Alltså jag kanske ska ta tillbaka argumentet att det är ogrundat, men det finns många förklaringar till det här, till att rånen ökar. Och sen om de blir råare, det är det jag liksom är tveksam till. Jag har inte sett liksom någonting som övertygar mig om det, helt enkelt. Och att rånen ökar och att det är unga män, alltså det finns ju så mycket i det som vi behöver hantera. Och att liksom bara peka på ensamkommande, liksom, det är en alldeles för enkel förklaringsmodell, och jag tycker inte att det är värdigt oss riktigt att ha det som svar.
Vi lämnar den där nu och går in på politik, personfrågor. En av Sverigedemokraternas mest kända och profilerade politiker, Paula Bieler, hoppar av riksdagen om bara ett par veckor. SD förlorar nu sin migrationspolitiska talesperson och den enda kvinna som på allvar har talat som tänkbar framtida partiledare. Och i Ekot beskrev hon också att hon inte tycker att riksdagen fungerar på bästa sätt.
Det är mer en plats för opinionsbildning och politiska utspel än det arbete som jag ändå någonstans tycker att man bör göra som folkvald.
Ja, vad säger panelen om Paula Bielers beslut att lämna sin plats i riksdagen och skälen för det? Sabina?
Ja, jag tror att det på kort sikt är en väldigt stor förlust för Sverigedemokraterna. Bara det att hon inte kommer arbeta våren ut är väl en stor förlust, precis som hon har beskrivit att hon hade velat göra. Men även att hon då lämnar partistyrelserna och riksdagen är en jätteförlust. Jag tänker att det handlar om att partiet har drabbats av den här växtverken som en del har väntat på. Där kärnväljare inte längre känner igen sig med ett parti som allt mer försöker blidga sig till med opinionen.
Men tolkar du Bielers avhopp att hon tycker att partiet har gått iväg från där hon har stått?
Ja, det gör jag. Det handlar ju dels om abortfrågan som jag förstod det, där hon förklarar det som partistyrelsens förslag till beslut till riksmötet som kommer. Och dels handlar det ju om, alltså här riktar hon ju dessutom så här systemkritik där hon inte får partiet med sig. Det är ju också lite märkligt i sammanhanget.
Men så fick hon heller inte ledigt för att gifta sig och åka på bröllopsresa och smekmåna. Det var tydligen utlösande faktorn.
Men jag menar, det är ju också en, så här, det är också en sorts systemkritik där hon inte ens får med sig sitt eget parti att rösta med henne. Mm. Det är ju, alltså, jag tycker att logiken bakom att hon ska få ta ledigt för sin smekmånad, den passar egentligen Sverigedemokraternas liksom systemkritik om kullvältande av demokratin, om man vill säga så, eller folkvaldssystem.
Är Paula Bieler en ovanlig politiker, Torbjörn?
Nej, det vet jag inte om hon är. Hon är väl ovanlig om hon nu går och avstår från de eventuella ersättningar hon hade kunnat få, det kan jag tycka. Men sen tror jag nog att det här med att hon inte fick ledigt är en sak. Och det kan jag förstå att man reagerar på. Fast jag har svårt att förstå att man skulle avgå på grund av det. Det borde gå att flytta bröllopet eller något sånt där.
Flytta på ett bröllop?
Ja. men vad heter det? Jag tycker det är ännu intressantare det här med abortfrågan egentligen. För att om man är lite krass när man kollar på Sverigedemokraterna, så framstår de ju egentligen som ett enfrågeparti, en enfrågerörelse, utan någon riktig sammanhängande ideologi. Men när man har ett parti som grundar sig på en ideologi, så kan man väl, föreställer jag mig, ha olika idéer i olika frågor, men man innehåller sig i den överordnade ideologin. Jag tror att vi kommer se mer av det här, att partier blir mer och mer liksom knippen av sakfrågor som kan drivas av delar och grupper i partierna, och som kan, där också folk kan liksom välja att lämna någonting. Att nej, men nu gör ni fel här. för att man känner sig inte övergripande liberal eller ja, konservativ eller socialdemokratisk. Någonting. Miljöpartiet är lite besläktat mest rent principiellt i det, att det också från början är så att säga en, i någon mening en frågerörelse, fast med miljön då istället för invandringen i centrum.
Stefan, vad kommer hända med Sverigedemokraterna när de förlorar den här profilen?
Nej, men jag tror också att det är en förlust på åtminstone på kort sikt att en väldigt populär och ska jag säga en viktig person, en kvinna i partiet försvinner på det här viset. Men jag tror svårt att säga lite långtgående konsekvenserna, hur långt det kommer att bli, men att hoppa av med hänvisning till att man inte får leda på sitt bröllop. Hon sa till och med att jag har förvägrats rätten att lära känna min man. De har varit tillsammans i 11 år, så att där kanske finns ett problem, ska jag vilja säga, om man inte efter 11 år lär känna.
Men jag tror att hon tycker att familjeliv och skaffa barn och sånt där kan bli svårt att fokusera på om man är på topppolitiknivå samtidigt.
Jo, nej, men det är ju precis som man nämnt här, det är väl två frågor. Dels det här med EU-utträdet och det här med abortfrågan som är väl de tunga frågorna som har gjort att hon kanske känner att överhuvudtaget, som hon säger själv, att hon har mer går i otakt med partiet och att det här var på något vis en sorts utlösande faktor, ett bra tillfälle att helt enkelt hoppa av.
En annan nyhet i veckan är en rapport från Socialstyrelsen om könsdysfori-diagnoser i Sverige. Det är särskilt bland tonårsflickor som diagnoserna har blivit enormt många fler. Uppgången är på 10 år 1500%. Och utredaren på Socialstyrelsen medger utan omsvep att han inte vet vad ökningen beror på. Hur ska Sverige hantera det här?
Sverige borde hantera det som en stor vårdskandal, vilket jag är fullständigt övertygad om att det kommer bli. Årtiondes eller till århundrades vårdskandal. Låt mig bara mycket kort säga vad det här går ut på. Det finns 3 steg när man ska behandla någon som säger sig lida av könsdysfori. Det ena är att man ger en pubertetsblockare, det vill säga en medicin som stannar av, som blockerar den normala pubertetsutvecklingen. Det andra steget är att man ger ett könskonträrt hormon, det vill säga att man behandlar med östrogen om det är en man och testosteron om det är en kvinna. Och det tredje är att man går in och könsstympar. Man alltså gör en operation, underlivsoperation. Det här betyder att man tillfogar personen en livslång sterilitet. De långtgående biverkningarna vet vi inte så väldigt mycket om ännu. Därför att de som har gjort det här har oftast varit 30 år eller äldre. Och det har inte gått tillräckligt lång tid för man ska kunna säga exakt vad som händer. Men det vi vet när det gäller biverkningar som sannolikt kommer bli mycket, mycket värre för de här unga, väldigt unga personerna. Det är att det kommer bli väldigt ökad risk för diabetes, stroke, blödningar. Som sagt, livslång sterilitet, leverpåverkan och en rad...
Du radar upp många negativa saker, men du använder alltså uttrycket könsstympning. Annars talar man ju om könskorrigering och könsbekräftande kirurgi. Ja. Det är de termer som brukar användas.
Man ska komma ihåg att när det gäller flickor till exempel så opererar man bort båda brösten. Den yngsta hittills som har fått det här ingreppet utfört på sig är 14 år gammal bara. Så det finns ingen som helst vetenskapligt stöd för den här diagnosen och för den behandling som ges. Och en väldigt, väldigt viktig sak i sammanhanget är att väldigt, väldigt många övervägande delen av de som säger att de har fått den här diagnosen har en rad andra diagnoser, depression, neuropsykiatriska åkommor och så vidare. Och till sist, självmordsfrekvensen hävdas gå ner efter det att man gör den här könskorrigeringen. Det är inte sant.
Ja, Torbjörn och Sabina, vad säger ni om detta?
Ja, alltså jag kan ju inte säga emot Stefan. Jag har inte den kunskapen, men jag kan säga att det är liksom ur ett samhällsperspektiv så tycker jag att det är otroligt sorgligt. Dels de som ångrar sig eller om det är så här stora negativa konsekvenser som Stefan beskriver, men i vilket fall så är det ju väldigt sorgligt att det ökar överhuvudtaget, att det är fler som känner att diagnosen liksom stämmer på dem. Jag tänker att det liksom, samhället måste arbeta mer med psykisk ohälsa, och att psykisk ohälsa ökar bland unga är liksom, det är det vi ska ta fasta på som politiska partier. Och att minska det genom, som Folkhälsomyndigheten har föreslagit, genom att satsa på skolan liksom, och utveckla skolan. Det är väl det vi ska göra, tänker jag.
Jag håller helt med om det. Jag skulle vilja säga att jag tycker det är extremt intressant, den här enorma uppgången. Jag har tänkt att det här är en sorts motsvarighet i vår tid till hysteri i slutet på 1800-talet eller melankoli på 1600-talet eller kanske i viss mån till och med anorexin, som ju också, jag vet inte om den har gått ner eller om den är permanent, men det var ju en period när det så att säga var det socialt accepterade i någon mening uttrycket för att man mår dåligt. Men sen är det ju så, det finns ju vuxna liksom, kan ju naturligtvis fatta beslut om sig själva och så vidare. Det är ju också det som är grejen nu, att man kan ju inte kritisera någons beslut om sin egen identitet. Eller hur, det är väl a priori så, ideologiskt på alla sätt numera. Men det måste ju gå att diskutera när det gäller väldigt unga personer.
Ja, och den här ökningen på 1500%, den gällde ju alltså personer som föddes som flickor och som nu är mellan 13 och 17 år gamla. Mm.
Mm. Torbjörn är inne på en väldigt, väldigt intressant och viktig sak. Det är som man kallar ibland för social smitta. Vi har alltså sett det här fenomenet att när en sån här företeelse börjar sprida sig, så är det att betrakta som en social smitta. Det gäller också självskadebeteende till exempel, och det är även också anorexi som du...
Och jag undrar om inte det här, till och med, nu är inte jag psykiater, men om inte det här också kan kopplas till olika typer av självskadebeteende, inklusive specifikt kanske sexuellt självskadebeteende, som är en väldigt stor otäckt ämne, men jag tror det är större.
Men menar ni att psykologer och sjuksköterskor och psykiater, när de kommer en person och säger jag är född i fel kön, hjälp mig, ska säga bromsa och säga vi förstår att du mår dåligt, men du är på fel spår, vi kommer inte hjälpa dig med den här diagnosen?
Är det så? Nej, det menar inte jag, det kan inte jag uttala mig om.
Nej, alltså det måste väl vara väldigt individuellt, fast jag skulle vilja säga, jag tycker att det är intressant på något sätt, inte för att gå in på alla såna detaljer, men det är någonting som är liksom rent närmast ontologiskt eller metafysiskt fel där. Hur kan man födas i fel kön? Då antar man då att man är en själ som sänks ner i en kropp. Jag antar att det finns någon sorts dualism som spökar i bakgrunden där. Men sen kan man naturligtvis få olika typer av, vad det nu kallas för, liksom översköljningar av hormon i livmodern och sådär. Så att man kan liksom vara i obalans i förhållande till det som förväntas i den kultur och så vidare som vi har här. Men jag tror inte att man, jag tror att det är helt fel sagt att man kan födas i fel kropp.
Men jag vill
man kan uppleva det så kanske.
Jag vill ta fasta på det här, det är som Sabina var inne på. Vi måste erbjuda hjälp från psykiatrins sida till de här personerna som har de här, därför att det finns ju väldigt många, ofta andra väldigt allvarliga diagnoser som finns med här, och det är där man måste ta, för det där måste hjälp. Men man kan inte förstöra barns liv som vi gör nu på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt, utan vi måste gå in och hjälpa på ett effektivt sätt istället.
Då går vi in på första huvudämnet idag, förtalsrättegången i Göteborg som rör Ann-Sofie Hermansson, som i ett enskilt åtal var föremål för misstanken grovt förtal med hatbrottsmotiv.
Det här är inte kul, det här är inte roligt. Det är inte roligt att befinna sig i domstol och liksom ha såna här diskussioner, men jag menar, det är ju det som är det obehagliga. Alltså, om det är så att man ska vika ner sig för att det känns jobbigt och obehagligt, ja, då blir ju allting hopplöst ur demokratisk synvinkel. Man får bita ihop och så får man köra liksom enligt de principerna man tycker att man har.
Ja, vi anser fortfarande att det här är sakuppgifter med ett bestämt betydelseinnehåll som har spridits och klistrats på mina klienter i syfte då att skapa en negativ ryktesspridning kring deras personer. Och det är ju fortsatt lika viktigt att pröva. Och de har också lidit väldigt stor skada av den här uppgiftsspridningen.
Men det menar vi till en början med att det har varit försvarbart för Ann-Sofie Hermansson inom ramen för det fria samtalet, så att säga, yttra de här sakerna. Och dessutom menar vi att hon har ändå visat tillräckligt fog för de här uppgifterna, har, som det heter i lagen, skälig grund för dem.
Det här var från Studio 1 i veckan. Efter Ann-Sofie Hermansson hörde vi det juridiska ombudet Silas Alicki, som företräder de två kvinnor som har väckt talan och anser sig vara förtalade. Och sist hörde vi tingsrättens lagman Mats Hagelin, som förklarade varför domstolen friar Hermansson. Lagmannen säger alltså att Ann-Sofie Hermansson åtminstone haft skälig grund för att lämna uppgifterna att de två personerna hade försvarat terrorister. Det är bara uppgifter som kan vara sanna eller falska som kan utgöra förtal. Och då menar man att till exempel att säga någon är dum eller ful eller extrem är inte en sån uppgift som kan bedömas som det här. Nå, vad betyder den här friande domen? Stefan Krakowski.
Som jag ser det är en seger för yttrandefriheten.
Det sa Hermansson också.
Ja, jag håller helt med om det. Jag skulle bli förvånad om det skulle ha gått på något annat sätt. En sak som jag tycker är så fascinerande det är när extremister blir kränkta över att man kallar dem för extremister. Jag tycker det är ganska kul. Jag tror att nazister skulle bli väldigt förolämpade när man säger att de är nazister också för den delen. Men det finns ju väldigt bra belägg för i det här fallet att det här, just de här är extremister. De verkar inom en organisation som är extremistisk. Och en av de här kvinnorna i en intervju har själv sagt att hon har ingenting emot att bli kallad extremist av majoritetssamhället. Hon har det som en hedersbetygelse. Och när det gäller att försvara terrorister, ja, Munir Awad är en gentleman som de har både bjudit in och umgåtts med och stött väldigt aktivt. Det var han som dömdes till 12 års fängelse för att han planerade attentatet med andra mot Jyllandsposten till exempel. Där var det, ansåg man att Säpo och Sverige var islamofobiskt därför att man höll ögonen på dem. Så att,
Den friande domen, vad Sabina Edelman, vad säger du om den?
Ja, det var ju en lättnad på alla sätt. Men alltså, den sak som jag tycker är intressant är liksom... det här med att de uppfattas som opinionsbildare och själva inte gör det och skillnaden i det. Liksom, att jag tycker att förtalslagstiftningen är jätteviktig och tanken är väl att den ska skydda just individer framförallt och liksom de svaga på något vis. Men, och det är väl så tingsrätten lite dömer att de är med i det här offentliga samtalet som opinionsbildare medan de själva inte uppfattar sig som det. Och det... Det är ju, om det är så stor liksom, diskrepans i den uppfattningen, då är ju det grund för att liksom, diskutera och utbilda nästan vad händer när man blir opinionsbildare, när man går med i ett offentligt samtal. Vad är man, liksom...
Men oavsett om man, offentlig person är kanske den termen som används oftast, men oavsett om de är det eller inte, vad säger ni om deras ombud påstod ju, som kanske hörde i löpsedeln då, att de har utsatts för ett karaktärsmord. Har de det?
Så om det är så att de om de själva inte uppfattar sig som en del av den här organisationen utan som individer och om även rätten hade uppfattat dem som individer liksom, då är det klart att det är mycket att det är en etikett som blir väldigt svår att leva med. Det kan jag verkligen förstå. Bli kallad extremist av en kommunstyrelseordförande när man har satt upp ett kulturevent någonstans. Alltså, jag tänker ur deras perspektiv bara, men jag ser dem ju absolut som... Alltså, jag är ju också engagerad i en organisation. Jag ser ju dem som är engagerade i en organisation efter vad jag har hört. Liksom. Så att, jag tycker inte att det är något konstigt att hon går i konflikt med dem. Så. Men så, liksom, som individ så kan jag förstå att man kan uppfatta det som ett karaktärsmord.
Torbjörn Adensky?
Nej, jag håller med. Det är på sätt och vis en seger för demokratin. Fast det är en seger för dem också att de förlorade. För om de hade vunnit, då hade jakten på dem blivit ännu mer intensiv. Nu framstår det mer som någonting som ändå var lite sådär löjligt. De känner sig trampade på tårna och de tvingas betala, 190 000 eller något sånt där. Mm. För det är ju en annan sak med det här. Om de känner sig sårade av att bli kallade extremister, det kan man ju bli sårad av. Jag har blivit kallad alla möjliga fantastiska saker i olika sammanhang. Och sticks and stones may break my bones, men sånt där får man lära sig att leva med. Liksom. Mm. Det ironiska med det här är att om det hade passerat på den här soffans, eller vad heter, blogg, då hade ju ingen vetat om det här. Det är ju rena Barbara Streisand-effekten när man startar och drar igång en jättestor mediebevakad rättegång med liksom högprofilerade karaktärer.
Vänta nu, Barbara Streisand-effekten, den hade jag inte riktigt fram i huvudet. Vad är det,
ja, hur var det där? Det var någonting med ett hus hon hade som blev filmat på Google Maps kanske. Jag kommer inte ihåg. Jag måste kolla, vi kan kolla upp det efteråt. Och hon protesterade mot det här. Och det var bara det att det var inte förrän hon protesterade så någon upptäckte det. Ingen fattade eller kände till det.
Och nu visste de vad huset skulle vara någonting som,
det är
som hon ville
samma
slippa
sak här. Ingen skulle veta vilka de var utom de närmast sörjande. Ingen skulle känna till vad någon skriver på en blogg. Hur många läser en blogg? 20 personer kanske?
Kanske något fler. Men Ann-Sofie Hermanssons försvarare är advokat Allan Studsinski. Och han säger till Sveriges Radio att han hoppas att det inte kommer fler enskilda åtal av samma snitt.
Jag hoppas att det får den betydelsen att den här typen av talan inte längre kommer att väckas. För den farhåga som finns är ju att målsägandena kanske inte ens själva trodde att de skulle kunna vinna den här talan. Utan att de förde den här talan för att visa för alla andra att om man går emot oss, då ställer vi till problem för er.
Ja, det är väl det som kallas lawfare, är det inte?
Exakt, vad jag tänkte säga också, lawfare, ja precis.
Vad är innebörden av det ordet om man ska utveckla det?
Alltså det är ju någon sorts ordlek med warfare, krigföring, men med law istället för war. Alltså lag, man strider liksom, man utnyttjar domstolar för att, ja, som en sorts trakasseri egentligen.
Ja, som ett medel och tysta.
Skräv, ja, som ett medel och tysta. Liksom.
Så att Studsinskis farhåga då om att det här är någonting som, även om man förlorar så att säga i domstolar, så kan det vara ett medel att få tyst på andra människor.
Ja.
Den är befogad, tycker ni?
Om folk är rädda för, men det kan man väl bli, jag vet inte.
Sabina, vad tror du?
Ja, det tror jag. Men jag tycker att tingsrättens dom var rätt så tydlig. Jag tror inte, alltså man kommer ju, det är väl det här med enskilda åtal, heter det, som är farhågan. Alltså att alla kan väcka ett åtal i Sverige. Så att det, man vet väl aldrig. Men,
vilket i sig är bra. Men ja. Som ska vara en advokat eller jurist som vill driva åt den också.
Ja.
Men vad skulle det ha inneburit om Ann-Sofie Hermansson redan i tingsrätten hade blivit fälld?
För vad?
Ja,
vilket av dem? Alltså för det är liksom delar av åtal.
Ja,
det hade inneburit en fullkomligt enorm storm och en jättediskussion om yttrandefrihetens gränser som skulle överträffa alla vi haft.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Tidigare här i Sverige. Det är ändå som att det är rätt lugnt här fortfarande.
Ja, jag tänker att om det hade handlat om just det här liksom, om uttrycken och vad som är att uppfattas som förtal, då hade det såklart blivit det. Det hade blivit det oavsett antagligen, ja. För att folk gör inte skillnad. Men en del av åtalet gillades ju, eller man skulle säga. Ska säga. Så det ansågs ju vara förtalsgrundande bitar av det. Men då ansågs ju hon ändå, då ansåg hon ändå det här demokratiska samtalet eller politiska samtalet vara.
Och att hon hade visat skälig grund.
Exakt.
Så att det var inte så att säga, det låter inte på domen tycker jag som att det var nära att fällas vid något avseende. Så tolkar inte jag den.
Nej, det är inte jag heller, utan det fanns skälig grund som sagt för det hela.
Då går vi över till veckans mest omtalade reklamfilm.
What is truly Scandinavian? Absolutely nothing.
Nada.
Niente.
There is no such thing.
Everything is copied. Our democracy.
Vi människor som tillsammans formar framtiden.
Credit goes to Greece. Parental leave.
Thank you, Switzerland.
The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia.
Midsommarstången.
German.
I tisdags publicerade flygbolaget SAS en rykande färsk reklamfilm som bland annat kunde ses på videotjänsten YouTube. Och det blev ett väldigt liv om den här filmen. Just nu pågår en sorts strid om huruvida uppståndelsen beror på filmens innehåll eller på ondsinta och samordnade virala attacker mot flygbolaget. Ni hörde ju här lite av budskapet, i alla fall det inledande där i filmen. Vad är rent skandinaviskt? Absolut ingenting. Nada, niente, allt är kopierat. Demokratin, föräldraledighet, väderkvarnar, midsommarstången. Ja, vad tycker ni om den här filmen, Torbjörn?
Alltså det var ju en reklamfilm av det här moderna slaget som just försöker utnyttja den här möjligheten att reta folk så att man får liksom någon sorts grillamarknadsföring på köpet. Det är ju ungefär som när Åhléns inför julen släpper någon bonad eller en reklam, en bonad där det stod att julen inte är svensk, eller BMW som gjorde någon reklamkampanj som drogs tillbaka med Mac. Det finns fler exempel som jag inte kommer på nu.
Kakan.
Förlåt.
Var det inte Audi?
Audi.
Det måste vara rätt.
Nej, men det där är ju någonting. Alltså, ska man nå igenom dagens brus, då måste man ta i och då måste man göra såna saker. För det som sades i filmen var ju till viss del trivialt och till ännu större del liksom närmast dumt. Till början finns det ju en grundläggande ologiskheter i hela. Jag menar, alla som vet någonting om kultur förstår ju att kultur, det har kommit alla möjliga typer av influenser, de har gått åt alla möjliga håll. Jag tror till och med att de första pyramiderna byggdes inte i Egypten utan söder om Egypten, eller som nu är Somalien eller Sudan och sånt där. Men det gör ju inte pyramiderna mindre egyptiska. Och det märkliga är att man kan ha en sån här, okej, naturligtvis, det finns ingenting som är liksom, har uppstått som man trodde förr att dagmaskar uppstod ur myllan ur den svenska jorden. Saker har rört sig fram och tillbaka. Men det gäller ju Turkiet. Det gäller ju Iran eller Persien och Indien och Kina och Italien och alla andra länder, alla andra språkområden, alla andra kultursfärer också. Så att det här att säga att det finns ingenting som kommer härifrån, det är ungefär som att säga ja, livet är en dröm. Hela livet är bara en dröm. Absolut. Men du måste fortfarande skilja på dagdrömmar och nattdrömmar. Det du drömmer på natten är en ytterligare nivå, så att säga, i livet som dröm. Och samma sak med det här, okej, ingenting kommer någonstans ifrån. Absolut, visst. Sen 10 000 år har liksom allt bara åkt runt på alla möjliga sätt. Men det gör ju inte Skandinavien att Skandinavien har mindre egen kultur.
Men är din bild alltså att man vill reta? Att det är hela poängen?
Absolut.
Att man ska, så det var inte absolut. Så att man hade missförstått situationen?
Nej.
Vad du tror.
Nej, de vill absolut reta. Och jag tror, det vill dessutom påpeka att det finns en gammal, förutom de här exemplen, när man försöker liksom få in en sorts grilla aktiv funktion, man försöker reta troll genom att själv liksom närmast bete sig som en troll. Det finns en gammal tradition av att vara woke i reklamen också, att vara socialt medveten och politiskt medveten. Ända sen, jag menar, det fem...
Woke är alltså ett exempel på... Är det en trend som alltså, vissa personer länger på?
Alltså, woke, jag vet inte om det började som något man kallar sig själv eller om det började som en sorts skämt. Men det är ju de här personerna som är extremt antirasistiska, vilket är rimligt att vara i en viss utsträckning.
Extremt?
Ja, men alltså som liksom går hela tiden steget längre. Som inte bara är antirasist utan som vill förbjuda vita män att prata på universiteten och sådana saker. Alltså det är liksom när det går några steg för långt.
Okej, Sabina, vad såg du i filmen och vad tänker du?
Nej, det är en bra film, helt enkelt. Den slår an någonting först. Men sen så störde jag mig. Alltså, det är ju en jätteirriterande ton på något vis i att berätta på det här förnumstiga sättet om vad som är...
Vi författare, konstnärer och så vidare, vi använder inte ordet geni längre. Men jag har en känsla av att reklammakare gillar att kalla varandra genier. De tycker de är geniala när de hittar på såna här sekunda kortfilmer där de tuggar om sånt som andra har sagt och gjort förut. Liksom. Jag tror att de tycker de är jättesmarta och jätteframme. Men det de alltid gör, det är ju bara att de vill sälja någonting. Och men de tjänar alltid tidsandan, de driver aldrig någonting.
Men hörni, det blev ju här en fruktansvärd attack misstänktes. Och SAS drog in filmen i ett antal timmar och sa att man vill inte göra sig till plattform för krafter med andra värderingar. Och man var helt enkelt under en slags ondsint belägring och stoppade det. Det låter ju faktiskt inte som att det var någonting man ville, eller vad tror Sabine?
Nej, det tror inte jag heller. Alltså, jag tror att man kanske underskattade hur, alltså, jag tror inte man ville bidra till polariseringen på det sättet.
Eller var det en del av planen om man nu är så genialisk att man vill ha precis jag tror att den här sortens uppstånd?
Man kanske inte trodde reaktionen skulle bli fullt så stor, det är möjligt, men jag tror absolut att det var någonting man räknade med. Det även är, men att till exempel SD körde med det, de tapetserade Östermalms tunnelbanestation där rulltrappan med affischer.
Ursäkta för tiggeriet, var den
ja,
kampanjen?
Ja, precis. Det var, stod uppe en dag och hela spridningen av kampanjen berodde på folk som var fruktansvärt arga på dem. Nu gör den här sidan det och då vissa rätt korkade personer som antagligen är högerpersoner reagerar med samma typ av upprördhet. Liksom.
Men det är så roligt, eller det är lustigt i så fall, för att alltså, den här ursäkta tiggeriet-kampanjen, den riktade sig ju liksom mot de som ändå inte skulle rösta på SD. Jag menar, alltså, de som blev mest provocerade av det var ju vänsterväljare, tror jag. Medans det här är ju...
Absolut, men de fick
ju...
uppmärksamhet.
Ja, men alltså, de här som reagerar på det här, det är ju SAS-flygare, väl?
Och
ja.
Sen så kom filmen tillbaka och SAS berättade, även när den var nedlagd så sa SAS i pressmeddelandet att vi är stolta över det här och vårt budskap. Men just nu så gör vi en ny, kollar, avvaktar läget och sen så är den nu där igen och finns. Stefan Krakowski, vad är din filmrecension?
Men... Herregud, de här reklammakarna, vilken värld lever de i egentligen? Sitter de i en bubbla någonstans på Söder och sippar latte och sen nu ska vi bli riktigt provokativa här och se till att det här blir, precis som Tobin säger, en sorts skapa den här effekten. Det här, alltså, jag är inte i reklambranschen, men jag har väl en ganska bestämd uppfattning om att om man ska attrahera resenärer och konsumenter så ska man väl kanske undvika att förelämpa dem. Och väldigt, väldigt många har blivit förbannade och förelämpade, rätt eller fel, på grund av den här filmen. Jag kan tänka mig vad, alltså budskapet är ju att titta så mycket vi kan resa och hämta hem och ta med oss. Men det är ju också precis så som sagt att man utgår från en fruktansvärt primitiv syn på kultur, att det på något vis skulle vara någonting statiskt. Det vet väl varenda människa att det här är ett kontinuum, att det är liksom att vi stöper om och vi tar till oss och vi lägger ifrån och så vidare. Vi har en exempelvis en fantastisk demokrati i Sverige. Grekerna, där demokrati, som är demokratins vagga, en grekisk minister som sa det till mig när jag var på ett jobb för länge sedan med viss stolthet. Ja, demokratin i Grekland kanske är lite si och så.
Men den kanske var lite si och så på 400-talet.
Och på 400-talet också.
Började problemen så tidigt.
Men ett tips, liksom, jag roade mig att bara ta fram några exempel, men ett tips nästa gång så ska jag göra en reklamfilm och kanske framhäva någonting som är skandinaviskt, så är det så att vi mäter faktiskt i Celsius och kvantfysiken var Niels Bohr. Om man söker nästa gång, det här är tips till reklambyrån och till SAS, över någonting som är väldigt skandinaviskt, så är det allemansrätt, ombudsman, dynamit, pacemaker, kullager, ångturbinen, skiftnyckeln, rollatorn, trepunktsbältet, gasturbin, sprayflaskan, osthyveln, säkerhetsdänsticka, nikotintuggummi, blixlås, headset, Lego, Hasselblad, Ikea, Skype, Spotify, jag kan fortsätta.
Och Hasselbladspotatis. Men det intressanta är att även när du gör den uppräkningen så fäster du ändå vid kultur som olika typer av föremål och artefakter. Och det är ju exakt den här, nu säger jag inte att du har den, men det är ju den här ytliga skansenaktiga synen på kultur som en samling prylar.
Isländska sagorna.
Ja, men det är den som många gånger spökar för Sverige. Också i kulturmöten så att säga med invandrare, med andra religiösa grupper, allt möjligt. Liksom den här ytliga att man tänker, ja men vadå, vår kultur, det är ju knätoff, så den tar man av sig när man inte gör kultur. Varför är inte ni normala människor också, som vi?
Bland de här reaktionerna som har kommit så var Sverigedemokraternas partisekreterare, han skrev på Facebook så här att har alltid försökt flyga med SAS, men aldrig mer, det är ett löfte. Och Charlie Weimers, som länge var kristdemokrat men som nu tillhör SD, han skrev på Twitter: har inte haft flygskam tills jag såg SAS reklamfilm. Tror ni på SAS att det är lyckat att rikta sin reklam till oikofobiska miljöpartister? Sabina Edelman, är oikofobi alltså en slags förakt eller hat mot det egna? Är det vanligt bland miljöpartister?
Är det vanligt? Gud, jag vet inte. Men jag tycker att det är väldigt roligt att de... att de reagerar på det här sättet.
Men kan man förstå att man... är det rimlig tolkning av filmen att tycka att den är så hat mot egna?
Ja, visst. Alltså på ett, liksom den första känslan är väl att de riktar sig mot mig som inte flyger i vanliga fall. Liksom, som, men som på något sätt kanske skulle kunna motivera det med den här, det här kulturutbytet.
Om man ska vända på det också kan man säga, jaha, man skulle kunna ha väldigt många parodier på den här filmen. Och till exempel en British Airways skulle kunna ha reklam som handlar om hur fantastiskt man kan åka ut i världen och erövra den och ta hem te och curry och alla möjliga andra roliga grejer liksom.
Dessutom bara lite ett faktum, de säger i filmen säger de att tack Schweiz för föräldraledigheten, den gällde ju bara kvinnor. Mm. Det är Sverige som införde föräldraledighet både för män och för kvinnor.
Ja. Vare sig det eller gökuret kommer från Schweiz. Alltså.
Precis.
Det går ju inte att veta hur stark uppställningen är hos personalen på SAS för den här reklamfilmen. Det är säkert en del diskussioner här och var då. Men Wilhelm Tersmeden som är ordförande för SAS-sektionen på fackföreningen Svensk Pilotförening, han säger i en kommentar i veckan att det skandinaviska i SAS känns allt mer avlägset med irländska flygplan, spanska piloter och baltisk kabinpersonal.
Ja, men så är väl väldigt många såna här internationella företag och koncerner numera.
What is truly Scandinavian? Men också det här med, eftersom flygskams figuren är så spridd nu för tiden och när man ett flygbolag funderar på vad behöver vi göra med vårt rykte och vad ska folk koppla oss till i framtiden för att inte vi ska alltid vara liksom på skurkarnas sida, så kan man ju fundera på vad ska vi göra då? Kan det vara någonting sånt som har skett?
Kanske det. Jag skulle vilja, inte för att alltid dra in någon sorts metanivå, men jag tycker ändå att det är jätteintressant med det här också att följa reaktionerna på någon sorts metanivå, där den ena sidans fruktansvärda ilska, som är oproportionerlig, gör att den andra sidan till varje pris måste försvara och förklara den här filmen. Reklam och marknadsföring har alltid anknutit, så att säga, till samtiden, och den har på något sätt alltid försökt, sen man efter andra världskriget började att sälja livsstilar med sina varumärken, alltså kända klädmärken, vissa drycker som Coca-Cola och så vidare. De har ju sålts sedan 50, 60, 70 år nu, inte bara som produkter liksom. Varsågod, det här är den bästa fiskpinnen, eller det här är den bästa drycken, utan det här är en hel livsstil. Och jag menar, det är, vad är det, 49 år sedan nu sedan Coca-Cola gjorde sin första stora woke-reklamfilm. Precis under Nixon-åren och under Vietnamkriget så gjorde de en video med då folk av alla möjliga raser från alla möjliga kulturer som står i någon sorts solfjäderform och sjunger om hur underbart det är med Coca-Cola, att de vill ge Coca-Cola till hela världen. Alla är inkluderade, alla dricker Coca-Cola. Alla är lyckliga som dricker Coca-Cola. Coca-Cola är grejen liksom.
Ska vi lyssna på den?
Den är vacker.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing.
Sing with me.
Perfect harmony.
Perfect harmony.
I'd like to buy the world a poke and keep it company.
Yeah. Här står alla dessa ungdomar på en kulle i Italien och sjunger.
Ja, det är väl underbart, eller hur? Det är sann globalisering.
Okej. Okay. Inte ett nytt under solen, höll jag på att säga.
Nej, fast det är ju ändå tema med variationer, får man säga.
Mm. Det här är veckopanelen som avancerar mot veckans tredje huvudämne.
Det här är ju personer som kan utgöra ett säkerhetshot för Sverige eller krigsförbrytare. Och jag menar att det är dags att välja väg, för att det blir ju ingen konsekvens av ett avslag i många av de här fallen. Och det gör ju Sverige lite mer attraktivt för den typen av personer, vilket vi ser är väldigt olyckligt.
Det var i tisdags som Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik på DN Debatt larmade på det här viset. Han beskrev i Sveriges Radio hur personer som bedöms vara ett säkerhetshot ändå får del av svensk välfärd. Det handlar till exempel om bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. För sån är lagen och praxis i Sverige enligt Ribbenvik. Allt detta är för de flesta orimligt och djupt stötande, skrev han i debattartikeln. Det låter ju konstigt att människor som är potentiella terrorister får bättre förmåner i Sverige än personer som har sökt asyl, fått nej, men som inte anses utgöra säkerhetshot. Och den som säger det här är alltså högsta chefen för Sveriges migrationsmyndighet. Vad ska vi göra med den här informationen?
Ja, jag blev ju nyfiken på den här utredningen och promemorian som Migrationsverket hade lagt. Och det finns ju inte att få tag i. Så att det är svårt att värdera den här informationen.
Men intrycket är alltså att regeringen håller på att arbeta med nya regler och att Migrationsverket har ju sagt vad de tycker de borde göra. Mm. Och så blir de ignorerade.
Ja.
Och då tar man till det en debatt för att pressa på.
Ja, man får ju känslan av att det finns en politisk konflikt i regeringskansliet här.
Ja.
Skulle jag säga att det är därför man använder sig av.
Men sakfrågan då? Att det faktiskt är på det viset att man på grund av hur lag och praxis ser ut så har man rätt till en massa förmåner om man samtidigt anses vara ett säkerhetshot. Stefan?
Ja, god morgon Ribbenvik. Det är dags att vakna nu. Det här har ju varit en fråga som andra länder för länge sedan har tagit itu med. Norge har en effektiv terrorlagstiftning sedan 2013. Danmark och Norge och Finland och andra länder har dömt folk för medlemskap i terrororganisationer till långa fängelsestraff. I Sverige har vi fortfarande, också det här är någonting jag har skrivit ganska mycket om, det är fortfarande ingen fungerande lagstiftning. Och jag kan bara säga att i Holland 1997, om vi går så långt tillbaka, så sökte folk från Afghanistan asyl. Man flydde dit och tillsammans med dessa så kom också krigsförbrytare, afghanska krigsförbrytare dit. Och vid något tillfälle så mötte offret på holländskt territorium, stod öga mot öga plötsligt med sin förövare, och det skrevs en artikel om det här, sen blev det ett helsikes liv. Och det som hände då var att man bildade i holländska migrationsverket en speciell enhet som hade till uppgift att identifiera, hålla ögonen på potentiella krigsförbrytare som kom till Holland. Holland skulle alltså inte vara en fristad där krigsförbrytare skulle kunna leva ett angenämt liv. Och det som sen så småningom hände var att man via en lagändring så kunde Migrationsverket och åklagare dela på uppgifter, fick information och arbetade gemensamt. Och sen kom fällande domar i några fall 2005. Så att jag nämnde detta därför att många andra länder i Europa är långt, långt före oss. Och nu plötsligt så vaknar Ribbenvik och skriver det här. Som jag och väldigt många andra har påpekat under ganska lång tid. Det är bedrövligt och det är så dags nu.
Men det är väl en lagfråga, så att det ligger ju på regering och riksdag sånt där i första hand.
Ja, men det har tagit tid. Vi har ju liksom 150 stycken som har återvänt till Sverige efter att ha som sagt begått massiva övergrepp i Syrien och Irak.
Torbjörn?
Ja, det verkar som att man har haft otroligt svårt att ta de här sakerna som har både med ISIS-resenärer och terrorister helt enkelt som har utgått från Sverige och begått dåd i Köpenhamn och Bryssel och varit delaktiga dåd i Köpenhamn och Bryssel och så vidare på andra håll. Man vill inte ta i frågan, verkar det som. Jag förstår inte varför. Det är en allvarlig fråga, den är allvarlig för alla oss, om man säger så, i majoritetssamhället som inte drabbas. Men den är ju möjligt ännu allvarligare för de som då tvingas på grannar med de här extremisterna, fanatikerna, radikalerna. Inte bara våldsbejakande utan våldsutövande. De är livsfarliga människor som inte ska ha skydd, naturligtvis. Men jag undrar om det. Så det finns liksom, dels finns det ju en del som har kampanjat både från akademiskt håll och så som de här muslimska mänskliga rättighetskommittén och sånt där, för att man liksom ska på något sätt se mellan fingrarna på den här typen av brottslighet, verkar det som. Och sen undrar jag om inte det har blivit ännu svårare, eftersom man anser att det är, så att säga, i princip rasistiskt nästan att hålla på och bekämpa det här, verkar det som. Och jag tror att mycket av det där gick i baklås på allvar när SD kom in i riksdagen också. Att folk är så oerhört rädda för att ta i de här svåra frågorna, för att de vet att risken är att man, och man kan till och med bli påhejad av någon otäck rasist, och det är redan det kan vara farligt för. Liksom.
Delar du den bedömningen, Sabina? Att det går till på det viset, eller att det är lite av förklaringen?
Jag vet inte, jag har nog svårt att säga ja, för att det var väl dels det du sa om att man inte liksom, att man på något sätt skulle vilja inte värdera handlingarna på, så starkt, eller som jag förstod det, men beslut är ju tagna i hos Migrationsverket, så att jag ser liksom inte att man skulle, att det skulle vara handlingarna som man ser mellan fingrarna med.
Nej, alltså man borde ju, tycker jag i alla fall, man borde ju göra det olagligt redan att vara medlem, att stödja, att rekrytera till och så vidare, typen av organisationer. Och det här har man ju inte lagstiftat mot. Man dragit på det i år efter år efter år, samtidigt som det har blivit värre och värre. Och Sverige är ett av de länder, förlåt mig, som flest proportionellt sett, procentuellt sett, har åkt ifrån. Mm. Jag menar, det är någonting som är allvarligt fel.
Mm. Men jag tror att det handlar snarare om att man vill vara helt säker med att mänskliga rättigheter kan respekteras för, för alla individer, men också att ingen ska, att det inte ska bli oklarheter, att det ska bli en bra lagstiftning helt enkelt.
Absolut, fast det intrycket jag har är att man på grund av det, man har använt det som förevändning för att till och med inte ta till sig den kunskap som faktiskt finns håll.
Jag håller helt med om det. Och för mig är det ingen tvekan om att det har varit den här fördröjningen just därför att man har varit rädd att fiska i grumliga vatten. Ja. Jag är anklagad för olika saker. När jag jobbade för Europarådet som Sveriges representant för många år sedan, jag tog ett initiativ, jag gick till, hade ett möte med en högsta jurist om justitiedepartementet. Det här låg inte inom min kommittés mandat, men jag var djupt oroad över det här fenomenet just. Och möttes av nästintill hån i den diskussionen, när jag sa att man måste ju ta upp en diskussion kring kriminalisering när det gäller medlemskap, samarbete med terrororganisationer. Och fick... bara, man skakade bara på huvudet. Det här var någonting som...
I Sverige.
Ja. Den här juristen på justitiedepartementet. Det har funnits en naivitet, det har funnits en rädsla, och därför står vi där vi står idag.
Och då tror jag ändå, i och för sig, det hänger ihop med det här med yttrandefrihet också. Jag tror att det är verkligen viktigt att vi håller på organisationsfriheten och att man ska få säga ganska grova saker av olika slag. Men handlingar, uppvigling, rekrytering, det är liksom steg som går för långt. Liksom.
Man har alltså anfört från till och med Advokatsamfundet har ju gått emot det här med samhälls, med hänvisning till att det strider mot föreningsfriheten i grundlagen, så att man kan inte skilja mellan medlemskap i Rotary och i IS.
Nej, det är inte samma sak.
Nej, men jag tror att det är lätt att liksom säga att det är för sent, men de gör ju de facto det här nu, och det är ingen idé att gräva ner sig i vad som inte är gjort för 10 år sedan, utan här står vi nu och den här utredningen är på gång. Mm.
Här står vi nu och det är tid för veckans ord eller veckans person som jag ber panelen att servera på ett silverfat. Vem börjar?
Jag har ett som jag har funderat på här, superspridare eller superspridande skeenden som man tydligen hellre ska...
Vad är det för någonting?
Ja, det gäller coronaviruset. Superspridaren, det var en enskild individ i Storbritannien.
Ja, just det. Ja, han som hade
jättesynd om honom.
Så spritt efter, i flera länder.
Ja, exakt. Och så blev det liksom nästan en så här... Ja, han blev nästan paria, tror jag, lite i samhället. Så att, då skulle vi istället börja prata om superspridande skeenden.
Och Stefan?
Jag har någonting som är lite ekvivokt, tror jag, men jag kunde inte låta bli att nämna det här. Det här är en spaning mer, och jag är så intresserad av vad mina medpanelister har att säga om det här, om jag är helt ute och cyklar eller inte. Men det här är citat jag
har. Det kommer du få reda på.
Ja. Kursen syftar till att koppla ihop kvinnor med deras kroppar och deras njutning med utgångspunkt i juvelen, det vill säga könsorganet. Kvinnor ska lära sig att uppleva sin sexuella kraft även på jobbet. Slut på citat. Och det här är hämtat nu. Faktiskt igår så hade Handelshögskolan i Stockholm, en elitskolan som utbildar våra framtida företagsledare och andra. De hade en årlig inspirationskväll och som syftade till att locka fler unga kvinnor att söka till skolan. Och de beskriver det här som att stärka unga kvinnor på väg ut i näringslivet. Och en av de här inbjudna föreläsarna hade då, som håller på med feminint ledarskap, hon hade just den här utgångspunkten att man även ska uppleva sin sexuella kraft på jobbet och med utgångspunkt från juvelen, det vill säga könsorganet. Och jag har två stycken bara saker som jag tänkte slänga ut här som jag är lite nyfiken på. Nummer ett, det som jag reflekterade, det är att varför är det okej att kvinnor får tänka med könsorganet medan vi män väldigt ofta uppmanas att låta bli att göra det. Och det andra är, kan detta vara på något vis ett tecken i tiden, en sorts identitetspolitik där etnicitet och kön kan få allt större betydelse i Sverige? Vad säger ni?
Jag säger, eftersom man kan definiera sig som kvinna även utan att ha då vad vi traditionellt kallar kvinnligt könsorgan, så ja, det blir ju jättekomplicerat det här. Jag vet inte, det där är väl någon sån här jäkla management-aktig figur som säljer kurser som har hittat på det.
Ja, jag kan säga att den är struken, den här punkten på föreläsningen. Ja. Det blev ett sånt raseri från studenterna på Handels, så det gick inte.
Har Sabina en respons på...
Alltså, det är inget nytt överhuvudtaget. Det är ju liksom 10, 15, 20 år sedan som rysk feminism ploppade upp. Liksom, och det handlade om att hur man ska liksom ta över ett företagsrum som kvinna i högklackat. Det är ju liksom... Nej, jag tycker inte att det var något... Det var inget veckans ord överhuvudtaget, det där.
Och det är också återigen ta över ett rum. Det är som när Thatcher fostrades in i partiledarrollen och fick lägga om sin röst och göra om sin frisyr och sådana saker. Mm. Jag menar, men sånt där finns ju för män också. Men det är väl lite mer... Man kan lägga inte märke till det på samma sätt kanske när det gäller män.
Torbjörns tur.
Ja, mitt ord som jag har hållit på att tugga ivrigt nu i flera veckor eller kanske månader eller år nästan, det är armlängds avstånd. Detta förfärligt svåra begrepp som kulturpolitiker och tjänstemän ska ha förväntas ha gentemot konstutövare och för all del publik, tror jag också, av olika slag, som är så otroligt svårt att definiera och så otroligt svårt att förhålla sig till. Det är mitt ord som jag personligen funderar över, som jag vet att många andra, inte minst då i kulturvärlden, funderar över. Både chefer och utövare och andra.
Har det skett just den här veckan att armlängdsavstånd har blivit...
Jag var i Eskilstuna på det här Folk och kultur förra veckan och pratade. Och då hörde jag bland annat vår kulturminister, som säkert på många sätt gör ett utmärkt jobb, men sitta i en panel med personer som, så att säga, mer än att ifrågasätta och diskutera med henne, doade henne. Och de kom liksom fram till en definition av det här där att inte upprätthålla armlängdsavstånd skulle i princip vara att gå in på en utställning och flytta en tavla och sånt där. Men det är ju mycket, mycket mer komplicerat än så. Vilket jag tror inte minst att väldigt många som jobbar på tjänstemannanivå och ute i kommuner och så där med kultur fattar. Att olika typer av påverkan sker inte bara genom direkta ingrepp utan också genom olika typer av, ja, det som kallas nudging i andra sammanhang. Liksom. Man visar upp vad som är önskvärt, man puffar lite liksom, och så reagerar då de här som vill vara till lags, vilket ju väldigt många, inte minst folk som är mån om att göra karriär, vill vara.
Och kulturministern var för övrigt gäst i fredagsintervjun förra veckan.
Trevligt.
Så att du är delvis inne på just de här sakerna och massa andra saker också.
Jag är säker på att hon kan föra en jätteintressant diskussion om det här.
Ja. Då så vill jag nämna den här veckans fredagsintervju. Det är med Anders Danielsson som var chef för Migrationsverket och Säpo tidigare, men numera landshövding och utredare av en ny myndighet för psykologiskt försvar. Den finns att lyssna på nu också, och en text av Jonathan Lundberg på sajten tycker ni ska läsa, som handlar om psykisk hälsa och hur det har fungerat både förr och nu. Titeln på Jonathan Lundbergs mycket berörande och personliga berättelse är "Farfar bad om hjälp, sedan valde han döden". Detta och annat kan man ägna sig åt den kommande helgen. Stort tack till panelen: Sabina Edelman, civilingenjör och medlem i Miljöpartiet. Kul att du var med.
Tack.
Torbjörn Ulenski, tack ska du ha.
Tackar.
Och Stefan Krakowski.
Tack så mycket.
Och om ni tycker om att diskutera det som är sagt i våra poddar på Facebook till exempel, så gör gärna det, men följ de kommentarsregler som vi har. Vi värnar ett sakligt och respektfullt samtal, det ingår i kvartals kärnvärden, och vi vill att också efterspelet till kvartalstexter och poddar lever samma värden. Och allra sist vill jag tacka för att ni följer och stödjer Kvartal. Vi hörs igen.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden, samtidigt.
Hej! Hej! Hej.
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.